I lördags var det mottagningsgudstjänst i Lund för stiftets nya biskop. Hon är nummer 68 i den långa raden av biskopar som verkat i domkyrkan i Lund och landets tredje kvinnliga biskop. Men den första som kyrkan själv har utsett. Innan kyrkan skildes från staten år 2000 utnämndes biskoparna av regeringen. Antje Jackelén heter hon och är månadens ansikte i Skånes taltidning. Hon vigdes till biskop av ärkebiskopen i Uppsala den 15 april för att sedan åka direkt till ett biskopsmöte i Skottland. Hon kom hem 2 dagar innan mottagningsgudstjänsten. Vi träffade henne mitt i förberedelserna och bad henne beskriva sin biskopsskrud.
Ja, det kan jag nästan knappt därför att jag har bara haft den på vid ett enda tillfälle nu. Och det var vid biskopsvigningen. Men alltså det man har på sig först är en alba, alltså en vit klädnad. Och sen en stola som symboliserar Kristi ok, alltså tjänsten för Kristus. Och den är då lite krämfärgad och jag tror att det är sidentyg. Och så har man ett bälte som håller fast stolen också. Och sen kommer då den här kåpan som man lägger över axlarna. Och den som jag hade i söndags vid vigningen, den var också mild krämfärgad med rött. Och den läggs alltså som sagt över axlarna och sen har den ett spänne på bröstet som är i guld och väldigt väldigt kraftigt och på spännet finns det Lunds stiftsvapen som då är ett halster och det symboliserar, det påminner om Sankt Laurentius som är då skyddshelgon och skyddspatron för Lunds domkyrka och stiftet och han var diakon i Rom på 200-talet och han led martyrdöden och han blev alltså grillad på sån där halster och det är då symbolen för Lunds stift.
Det är ju ruskigt.
Det är ju ruskigt, men man bör nästan känna till historien och den är faktiskt väldigt stark och väldigt rörande. Det var så att kejsaren ville ha kyrkans skatter för sig själv och den här diakonen Laurentius, han samlade då ihop alla fattiga och kom med dem till kejsaren och sa detta är kyrkans skatt. Och det tyckte naturligtvis kejsaren inte om. Så det ledde till hans martyrdöd. Men det visar ju egentligen på en väldigt stark och rätt teologi. Detta är kyrkans skatt. Och det visar också på egentligen humor hos den här Sankt Laurentius. Och det tycker jag är ändå en bra ledstjärna för kyrkan. Den här humor och det här starka engagemanget för de fattiga. Att försöka vara rösten för de som ingen riktigt vill lyssna på.
Om vi återgår till dräkten då så har du ju också det som kallas för mitra på huvudet.
Just det, och mitran har ju då den här liksom trekantiga formen. Och den går då i ton med den här kåpan, det vill säga det här krämfärgade och röda. Och så har den 2 band i nacken som hänger ner. Och de kan man nog tolka olika, men den tolkning som jag har hört att de symboliserar de 2 delarna av Bibeln, alltså Gamla testamentet och Nya testamentet. Och så har man ju också en stav, en hedersstav så att säga, som också kallas kräkla. Och ja, den symboliserar ju hela ansvaret som en biskop har.
När används den här biskopsskruden då?
Ja, det är ju vid högtidliga tillfällen. Exakt. Det får jag nog ännu lära mig. Jag är ny.
Men när du inte har den på dig, hur går du klädd då?
Till vardags så har jag ju en biskopskjorta. Den ser ut som en vanlig prästskjorta. Det vill säga med sån där liten rund krage. Och så har man ett litet vit instick i. Som vi ibland kallar för frimärke. Vi tar någon frimärksskjorta. Och biskopskjortan skiljer sig från prästskjortan och från diakonskjortan genom färgen. Diakonerna har gröna skjortor. Prästerna har svarta eller gråa eller vita, det beror lite på. Och biskopens är då lila färgat. Så jag har idag en lila biskopskjorta på mig och så bär jag också det guldkorset som jag fick vid vigningen, som är då biskopskorset.
Och det är ett stort kors.
Ja, det är det.
Det är väl en decimeter långt ungefär, eller?
Ja, kanske lite knappt, och så är det vackert graverat runt om. Men det är ganska platt så. Alltså det är både enkelt och väldigt utsirat på samma gång. Mycket, mycket stilfullt. Och det dinglar ju gärna så. Så ofta så om man har en liten bröstficka så sätter man korset i själva fickan och så syns egentligen bara kedjan.
Ja, för kedjan är väldigt lång också. Måste den vara så lång?
Jag vet inte.
Jag tänkte det kunde man ju praktiskt ha en kortare kedja.
Ja, det har jag också tänkt idag.
Men till skjortan får du ha vad du vill, så att säga. Det finns ingen, du har långbyxor idag.
Ja, jag har långbyxor och så har jag en liten svart jacka över. Nej, det är enligt vad jag tycker. Det finns ju inga andra gränser än det som... Ja, det är ju begränsat färgval när man har en lila skjorta. Så det ska ju passa ihop och så ska det vara bekvämt. Och ja, man vill ju gärna ha kläder som man... trivs i om man tycker är snygga.
Nu har vi pratat om kläderna, men hur ser du ut då? Frisyr, ögonfärg och sådär?
Jag är relativt lång, tror jag är sådär 1,75. Och jag är en sån där som blev gråhårig rätt så tidigt, så jag är ganska så gråhårig, relativt kortklippt. Mina ögon är... De skiftar lite grann. De är grå, blå, gröna tror jag. Och så har jag lite fräknar i ansiktet. Och jag har just de senaste dagarna fått lite sol på mig, så de har blommat upp lite. Ja, vad ska jag säga mer? Det kanske ger en bild.
Vi sitter i biskopens tjänsterum i det stora röda tegelhuset vid Kraftstorg bakom domkyrkan i Lund. Det är ett stort och ljust rum med fyllda bokhyllor längs ena långväggen. Ett belamrat skrivbord med dator och en sittgrupp med bord och stolar. Namnskylten på dörren behöver inte bytas. Det står biskopen kort och gott. Och inredningen har ännu inte hunnit präglas av rummets nya innehavare.
Nej, inte så mycket. Jag har flyttat lite grann på mattan och på bordet. Och jag kommer att få nya stolar här som passar bättre i höjd till bordet. För de som vi sitter på nu, de är lite låga. Och så finns det bredvid mitt skrivbord en jättehög med böcker som jag får gå igenom. Som min företrädare har lämnat och jag får se vilket som ska in här och vilket som ska någon annanstans. Och hyllorna är delvis i ordning, delvis inte. Så det är mycket som återstår att gå igenom och sätta på rätt plats. Men det finns redan en hel del handlingar på skrivbordet som också väntar på att bli åtgärdare.
Jag vet inte om jag har tittat dåligt, men det finns inga Kristusbilder och sådär här inne, eller?
Det finns på... ena väggen finns det en tavla som är broderad, tror jag. Och där finns det ett Kristusmonogram. Det står det en blomma och genom blomman så ser man tre bokstäver, IHS. Och de står för Jesus, det är egentligen latin, Jesus, människornas frälsare. Så det är ett Jesusporträtt. Det finns en tavla på... Lunds stiftsvapen på en annan väg och så finns det en samling små fotografier, porträttfotografier av ett antal företrädare i biskopsämbetet här i Lund. Och så finns det en annan tavla som jag inte vet vad den föreställer.
Man skulle kunna tro att det är någon sorts industri av något slag, en hög skorsten och... Och det kan tolkas som en kyrka där bakom också.
Ja, det är det ju alldeles säkert. Det ser ut som en gammal småstadsmiljö. Men det är säkert någonting som har skänkts hit. Jag vet inte. Det är mycket som är nytt för mig.
Mm. Vad gör en biskop då? Vad består arbetet i? Du har samlat på dig en hel massa papper redan, sa du. Men det är väl mer än papper?
Ja, och jag hoppas kunna hålla den administrativa delen av biskopsarbetet i rimliga gränser. En biskop ska leda och inspirera arbetet i stiftet. Och det är klart där ingår en del sammanträden och handlingar och sådana saker. Men där ingår ju också att vara ute i församlingarna, att fira gudstjänst, att samtala med människor, att delta i program som är av samhällsintresse. Jag tycker biskopen har också ett speciellt ansvar att vara kyrkans röst i samhället.
Antje Jackelén har tidigare arbetat som präst i Lunds stift, men kommer nu närmast från en tjänst som professor i teologi och religion vid Lutheran School of Theology i Chicago. Från vetandets värld till trons alltså. Och det sambandet har alltid intresserat henne.
Ja, men det är just den här relationen mellan de två som alltid har fascinerat mig väldigt mycket. Jag har ju då doktorerat för ett antal år sedan här i Lund. Och min forskning den handlade om tiden, om tid och evighet och synen på det sett från teologi och naturvetenskap. Så dialogen mellan teologi och naturvetenskap är mitt specialområde, om man säger så. Så förhållandet mellan tro och vetande tycker jag är väldigt spännande. Och jag tycker de två hör väldigt mycket ihop. Det är många, eller skulle gärna vilja säga de flesta, av de riktigt svåra frågorna som mänskligheten står inför. De har både en trosida och en vetenskapssida. Ta till exempel klimatfrågorna. Det är helt klart att vi behöver den kunskap som vetenskapen ger oss. Men vi behöver också fundera över våra värderingar. Varför ska vi skydda skapelsen? Varför är det viktigt att vi värnar om arternas mångfald? Hur hänger det ihop med våra djupaste övertygelser? Med vår djupaste tro? Och det finns många som säger att vi kan inte vända utvecklingen om vi inte får religionerna med oss. Så att människor utav sin religiösa övertygelse faktiskt omfattar vissa värden som kommer att vända utvecklingen. Det gäller på samma sätt med bekämpningen av HIV och AIDS. Det finns klara tecken på att vilken sorts tro man omfattar har direkt betydelse för hur statistiken utvecklas med nya smittade etc. etc. Man kan visa det på några afrikanska länder. Så även där har du väldigt konkret vetenskap och tro som går hand i hand.
Så att man talar om tro och vetande, då är det här viktigare frågor än den diskussion som har varit i Sverige ett tag om man ska tro bokstavligt på jungfrufödsel och sådär.
Ja, den frågan ska inte heller bagatelliseras, för den aktualiserar ju egentligen just hur läser vi Bibeln. Så det är också en intressant och viktig fråga. Men den kan inte spelas ut mot dessa frågor som faktiskt handlar om död och liv för människor.
Alla små knattar som spelar fotboll eller hockey eller så, de drömmer ju en gång om att de ska bli proffs i Europa eller NHL och så. När du var präst i Gårdstånga, drömde du om att bli biskop?
Nej, det gjorde jag nog inte. Jag har väl alltid varit så att jag visserligen haft mål i livet så. Och när jag var präst i Gårdstånga så fanns då vid sidan om den här tanken på att göra forskarstudier och doktorera. Men det var ju så långt det sträckte sig då. Det var det jag skulle göra. Sen visste jag inte vad som skulle hända.
Vad är lockelsen i att vara biskop då?
Ja, nu är ju biskopsämbetet ingenting man söker. Utan jag blev ju tillfrågad om jag ställde mig till förfogande för valprocessen. Och när jag fick den frågan så kändes det väldigt lätt att säga ja. Och huvudanledningen var att jag har känt att kyrkan har hjälpt mig väldigt mycket och uppmuntrat mig att utveckla mina gåvor. Och då känns det som kyrkan kallar, då vill jag också ställa upp. Så när jag sen hade sagt ja så kunde jag inte backa ut, utan då hade processen sin gång. Och sen visade det sig ju att jag hade ett väldigt stort stöd här i stiftet, vilket naturligtvis är en anledning till stor glädje och också till tillförsikt.
Vad gör du på fritiden? Eller jag kanske ska fråga så här, har en biskop någon fritid? Är man alltid i tjänst eller?
Ja, ämbetet följer ju på sätt och vis alltid med en. Men det vet ju alla, man kan inte vara i tjänst dygnet runt, utan varenda människa behöver också tider av, ja, där man kan koppla av och hämta nya krafter. Så det blir en utmaning att se till och värna om dessa tider. Och så har jag ju också en familj. Så man får ju ta och ett ansvar där också och vara tillsammans. Men jag ska ju inte sticka under stolen med att det har varit svårt även i mitt liv som professor i Chicago då att ha mycket fritid. Men jag försöker. Jag promenerar väldigt gärna. Och jag har väl saknat det i Chicago att kunna vara ute i naturen. Så det finns ju närmare till naturen här i Skåne. Så det ser jag fram emot. Och på den tiden jag hade lite mer fritid så stickade jag då och då. Men det har jag faktiskt inte hunnit göra på länge.
En biskop får inte sticka på sammanträdena då?
Nej, det tror jag inte jag skulle klara av. Jag behöver nog då fokusera min uppmärksamhet helt på det som pågår.
Och det sa Antje Jackelén, nyinstallerad biskop i Lunds stift. Hon intervjuades av Birgitta Fredén och vi ska förtydliga att stolen, det är det långa band som både präster och biskopar har runt halsen och som sen hänger ner från axlarna. Prästerna korsade över bröstet men biskopens band hänger rakt ner.